Welcome to Kicking Rush TV, standing here outside a pod studio. Here with me now, Kicking Rush fan Lee.
Hello.
Hello, Lee. How are you feeling?
I'm good today, mate. How are you?
Didn't get that, but okay. The lineup for Kicking Rush has just been presented. Therese Strömberg, yeah. Sebastian Mattsson, Pontus Wainemo, Lee, what's your spontaneous reaction?
Fucking nobbets, ain't it?
What?
A fucking nobbets, ain't it?
Nobbets, okay.
Yeah. Twats the lads.
Okay, why do you say that, Lee? Why?
Yeah, worthless pricks, ain't it? Where's Noah Bachner? Where's Bachner?
Bachner?
Where's Pat Landon?
Where's Pat Landon?
I need Pat Landon in my lineup.
Okay, Landon. You miss Landon.
Of course, I miss Landon.
Okay, but what do you think of the players that are already there?
The Strömberg. Useless, eh?
Okay, Pontus, det funkar.
Ja,
det funkar. Okay. Vi går vidare.
Vi går vidare. Ja.
Kickrush är tillbaka, Sportexpressens Premier League podcast. Tycker ni att det håller att jag säger Kickrush är tillbaka?
Nej, vi poddade ju faktiskt så här fredags.
Men det känns som att jag säger det på slentrian. Pontus Wainemo och Therese Strömberg också här. Men jag tycker det är... Jag bottnar inte riktigt i det. Jag tycker det är lite trist att säga så. Vi skulle behöva något nytt.
Vad ska vi hitta på ett nytt ord istället för tillbaka? Kickrush är...
Här! Kickrush är här! För tillbaka tycker jag, det låter
de
som
vet att Kicken Rush är här redan. Man vet också att det är tillbaka för sig.
Är ni redo för lite kick and or rush? Något sånt, ja, kanske.
Är ni redo? Är ni redo för kick underscore and rush?
Kul att du är här, Therese. Jag var faktiskt med om en grej i helgen som berör dig. Jag var på en fest och så började jag prata med en kille som jag inte ska säga namnet på, delvis för att jag inte kommer ihåg det. Och så började vi snacka om, han är från Örebro då, precis som du. Mm. Och så känner du Therese Strömberg? Sa han nej. Men jag känner såklart till henne. Och så berättade han att han hade köpt vår Premier League-bilaga. Och så sa han, ja, jag läste ju de här panelerna som jag tyckte var så bra. Det var ju Thomas Wilbacher och Therese och någon annan kille. Vadå, jag måste upplysa den här killen att det är jag. Aldrig känt mig som en sån nobody i hela mitt liv, kan jag säga. Ja, och vår kollega Jonathan Larsson från Expressen var där.
Han skrattade gott.
Han började peta mig i bröstet och sa, hör du det? Du är ingen. Du är ingen alls. Du är verkligen inte känd. Vilket jag såklart fick kolla med. Och den här killen blev lite generad. Men,
ja. Det är det bästa jag hört i mitt liv faktiskt.
Peta
den här killen.
Det var wake up call.
Eller vad gjorde han då när han insåg att det var du?
Han började säga lite fjäsk och säga, men jo, fast jag minns ju dina svar för jag tyckte de var så bra. Men om han har gjort det, han kanske kommer inte ihåg mitt namn också. Att han stod mitt emot mig.
Såg det i ögonen.
5 decimeters avstånd. Ja, nej. Man ska också
nämna att du på din byline ser ut som Anton Magnusson och inte så mycket som dig själv, så kanske det där.
Jag har inga glasögon.
Nej, men du ser ut som en person på din byline, ser ut som en person som
inte
har
min
glasögon.
Inte min nya.
Jo, men på din nya byline
ganska
ser du
lik mig själv.
Nej, men du är mer lik Anton Magnusson och man tänker att
jag är
den
lite
här killen
lik Anton Magnusson,
har, den här killen har glasögon. Om du hade sagt, om du säger till mig jag har inte glasögon på den bilden, då tänker jag, jo, det har du väl visst det.
Du vet mycket jag avskyr glasögon.
Ja,
jag har tagit upp det i den här podden också. Man får skämta om mig på många sätt, men inte med glasögon alltså. Det tar jag väldigt, på väldigt stort allvar. Premier League-helgen som gick, tyckte det var ganska kul. Var vill vi börja någonstans? Vi börjar väl med United-Chelsea, tänker jag.
Ja, det kan vi göra.
Mm.
Du som är programledare, du bestämmer.
Mm. Kul att ha den makten. Okay,
trots att du är ingen.
Trots att jag är ingen alls. En annan som inte är ingen, som inte heller är någon. Ole Gunnar Solskjær. Nu måste vi ju tänka om kring honom, eller hur? Det blir ju långtidskontrakt, det blir ju ny Sir Alex, det blir ju 26 år till, eller hur? Efter det här. Vilken insats. Vilken otrolig
insats. Geni. Nej, okej, okay, men ska vi börja direkt med att ta ner United fansen på jorden? Det är väl ändå därför vi är här idag, på något sätt.
Så här.
Det var ju en direkt bedrövlig första halvlek.
Det är ju bara
ren bondtur att de inte ligger under. Det som är problemet för United är ju att det här såg det ut när de vann i fjol också. Jag ser ingen spelmässig förbättring. Det är på samma sätt de spelar som de gjorde när det gick bra förra säsongen. Vilket ju är ett problem. För det höll inte och det kommer inte heller hålla. Det här mittfältet är obefintligt. Alltså även om man tycker att Scott McTominay gör en okej insats. Den insatsen han står för i första halvlek, den insatsen Paul Pogba står för i första halvlek, och den insatsen Jesse Lingard och Andres Pereira står för i första halvleken defensivt och i mittfältsspelet. Det är liksom, jag ser få spelare i Premier League, få mittfältare i Premier League som inte går in på det mittfältet.
Jag vill hålla med. Alltså jag tyckte att Kovacic och Jorginho och Barkley och Mason Mount, de hade ju stundtals lekstuga.
Ja. I den där första sen så är det ju tydligt att United blir mycket bättre lag med Harry Maguire-laget. Marcus Rashford och Anthony Martial är klassspelare. Men
framförallt Rashford tyckte jag var hur bra som helst. Ja. Jag har inte sett matchen i sin helhet, men det jag har sett ganska långa highlights-sjok så var han ju otroligt bra.
Mm. Ja, han var bra. Han var bra. Det är väl en av få som faktiskt var bra. I första halvlek, sen i andra halvlek tycker jag United gör jättebra. Framförallt då med Chelsea tappar speed, men jag kommer mer in på Chelsea sen. Men jag tycker att det är bara för att man vinner med 4-0, jag tror att man behöver nog se att det inte, det här behöver bättras. Det här är inte ett färdigt lag på något sätt.
Nej, det är inte.
Och det är smink att tro att man är tillbaka på någon form av toppplatå på 4-0 mot det här Chelsea i den där matchen. Det är att tro att, eller det är att gifta sig med en sminkad gris. Det bör man inte göra. Framförallt inte om man är en människa.
Men jag tycker väl grejen med United är att de har ju så pass duktiga fotbollsspelare att de kan rädda sig ur sånt här. Och det var ju liksom förklaringen delvis även under när Mourinho kom tvåa med United och släppte in 28 mål och sånt. Alltså de har liksom tillräckligt bra fotbollsspelare för att klara sig även om grundspelet inte håller. Men jag tror inte de har tillräckligt duktiga fotbollsspelare för att klara topp 4 om spelet fortsätter se ut så här. Sen är det otroligt effektivt och Pogba när han väl sätter igång är en otroligt duktig fotbollsspelare. Ja. Rashford också.
Ja, men jag vill inte pissa på paraden på något sätt egentligen, men jag personligen tror inte att det här i Manchester United håller.
Nej, det tror inte jag heller. Däremot så tror jag kanske att det var ganska viktigt för dem att de gjorde det som Seb skrev i sin krönika efter matchen. Just att de köpte sig lite tid. Eller du uttryckte väl att Ole Gunnar köpte sig lite tid. Men just det här att få den segern i en premiär mot Chelsea dessutom. Det är ju klart att det kommer göra någonting med hur den här veckan nu fram till omgång 2 kommer vara. Och kanske också hur de här första omgångarna kommer att vara. Men däremot, precis som du är inne på Pontus, så tror jag inte heller, eller jag tycker inte heller att man ser att United ska ha blivit så här super mycket bättre än förra säsongen. Jag tycker egentligen inte att man ser jättestor skillnad överhuvudtaget, vilket jag tycker om flera lag. Men så jag tror inte heller att det kommer att räcka till en topp 4 i slutändan.
Nej, sen tror jag inte det ingår i Uniteds identitet. De ville väl inte vara ett omställningslag. Nej, på Old Trafford. Alltså de ville väl ha possession på Old Trafford. De ville väl inte förlora possession-statistiken mot Chelsea. Men
det tror jag de kan leva med tills vidare. Att det, tills de lyckas bygga ett bra lag. Så länge det skulle ge resultat, tror jag inte att det är någonting de kommer gråta över. Men det är klart att i längden så vill de ju vara ett lag som spelar ut sina motståndare, inte som spelar reaktivt. För det, så när de spelar reaktivt som de gjorde nu, när de gjorde det i våras, så funkade det ju inte. För de andra lagen läste det och lät dem inte spela reaktivt helt enkelt.
Men nu möter de ett naivt Chelsea som är betydligt mer sårbart än
vi kommer in på Chelsea sen och anledningen till varför
det
rann iväg.
Det är vår podd, men fortsätt.
Det är som att United är någon form av, för mig känns det som att det är ett skal där det finns en väldigt hård, liksom runt kring hjärtat så finns det en väldigt hård och bra ett bra skal med liksom en stark backlinje, bra yttrar, stark fronttrio-ish. Men sen då liksom mitten, spelet i mitten, det är liksom, det är helt tomt. Det är när det öppnas upp jättestora ytor och Paul Pogba får möjlighet att slå de här bollarna. Det är då som de faktiskt kan göra någonting konstruktivt. Men annars är det ju, alltså första halvlek när Chelsea fick igång bollen och de rullade, de kom ju igenom mitten hela tiden. Alltså det är ju bara en, United skulle vara lyckliga att inte Tammy Abraham gjorde två mål liksom. Och när de kom igenom och Mason Mount ramlade igenom och tog lite fel beslut. Men det är ju också ett Chelsea som inte är riktigt, ja, de är inte riktigt sammanspelta, inte sammansvetsade. Mm. Det är väldigt orutinerat. Det är Tim Abraham spelade i Championship förra säsongen, Mr. Man spelade i Championship förra säsongen. Pedro är gammal och dålig.
Dålig
ja, Pedro jag tyckte jag var värdelös igår.
Jag tycker under första halvlek tyckte han hade några stunder.
Jag är ogillat honom ett tag. Men men det är som så här, det som Chelsea ställde upp med är ju inte starkt just nu.
Nej, alltså det är spännande, men det är, vi kommer återkomma till Chelsea. Men ja. Therese, om jag säger så här, jag vill verkligen uttrycka mig nu, så att jag vill inte framstå som den största United, även om jag är ingen alls, så kan jag få uttrycka det som den största United-bärsen, i och med att jag bara skriver och snackar skit om United hela tiden. Ja. Just nu. Men jag känner ju så här, såklart att det är jättekul för laget att vinna med 4-0, och jag unnar supportarna det, eller det gör jag inte egentligen, men jag unnar dem att fira det. För såklart, man ska oavsett omständigheterna, ja, ska man fira en 4-0-seger mot rivalerna. Det spelar ingen roll om man vinner på 4 självmål.
Ja, och jag
man ska vara jätteglad.
Att varenda United-support som hör det här, ja, koka när de hör det vi säger. Ja. Det förstår jag, det är ju rimligt att man gör det.
Men, det är det jag tänkte komma till. För att i efterhand var det så att man kom att betrakta den här vändningen mot PSG som kanske i slutändan inte det bästa som kunde hända i United. För att det ledde till att förtroendet för Solskjaer solidifierades, oklart ord, och att han fick det här förlängda kontraktet istället för att man betraktade honom som en tillfällig lösning och gav sig ut på jakt efter annan. Kan det vara att den här segern, och ta det här på rätt sätt, United fans, ställde mer skada, åstadkom mer skada än nytta i slutändan?
Alltså det beror väl på hur det kommer att se ut nu framöver. Jag tror ju oavsett, bara för att fortsätta vara extremt negativ kring United, oavsett den här, så är det klart att som jag sa, den kommer att kunna betyda hur mycket som helst för den här veckan och kanske de kommande omgångarna också, men i slutändan så tror jag att Ole Gunnar Solskjaer inte kommer att räcka till. Och det har jag ju sagt och skrivit på många olika ställen ganska länge, och jag står fast vid det fortfarande. Så att jag vet inte om jag tror att den här, för att jag menar, de kommer ju inte sparka honom de 5-6 första omgångarna oavsett. Det handlar ju om liksom november-december typ, i så fall som det kanske blir väldigt aktuellt beroende på hur det går, och det kommer nog inte gå jättebra. Så att jag tror inte att den här segern kommer att, inte på samma sätt som man har pratat om PSG-matchen, tror jag inte att den här, snarare så var det väl bara bra att de fick den här positiva starten. Alltså för alla de här grejerna, både för spelarna, för Ole Gunnar själv, för klubben och för supportrarna. Men som sagt, jag tror inte att den kommer betyda jättemycket i det långa loppet. Så.
Nej, det enda det kan göra är ju typ att ge lite självförtroende, så de får samma start som de fick under Solskjaer när han kom in. Mm. Att de får lite luft under vingarna och så vidare. Men i det långa loppet, så det här spelet håller ju inte.
Nej, det gör väl inte.
Och det kommer ju visa sig.
Ja.
Ska vi snacka lite Poggers? The Big Pog. The Pogginator. Vilken, vad ofta vi har sett den här spelartypen. Alltså han är ju verkligen deras Yaya Touré. Alltså en kille som kan se så omotiverad och trött ut, och sen plötsligt bara, okej, du är överlägset bäst på plan. Du är typ världens bästa mittfältare. I två sekvenser, och det räcker. Och så blir det assist.
Mm.
Alltså, vad ska United göra med Pogba? Det är frågan.
De ska sälja honom, framförallt. När det ges läge, vilket det väl känns som att det har gjorts under den här sommaren, och sen så har det ändå inte blivit någonting med det. Jag tror att, alltså, Pogba är ju inte alltid den här spelaren. Nu har han varit där väldigt mycket i United, både under Mourinho och under Solskjaer, att han går och ser väldigt loj och ointresserad ut, och sen så bara bestämmer sig för att göra någonting briljant, och sen så är han ointresserad igen. Men man ska komma ihåg att i grund och botten så är han ju inte den typen av fotbollsspelare. Det är ju inte det som är hans identitet som spelare, utan det är ju det som har varit hans identitet som United-spelare.
Alltså den här ojämna, det är inte hans identitet.
Nej, men exakt. Så att, och jag tror att det handlar väldigt mycket om, man har ju vetat länge att han har varit missnöjd med hur han har haft det i United. Och under den här sommaren så har det varit tydligt att han också vill lämna. Sen har han inte fått göra det. Och därför tror jag att det kommer att fortsätta se ut så här tills han lämnar United. Jag tror inte att han egentligen, alltså, jag tror inte att han någonsin kommer vara nöjd med att spela United, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror att det är liksom oundvikligt att han måste lämna. Nu tror jag inte att, i och med att fönstret är öppet fortfarande i Spanien och Italien, så finns det möjlighet för dem att köpa honom. Jag tror kanske inte att United kommer att släppa honom när de inte har möjlighet att ta in någonting annat. Men
nej, det vore ju fruktansvärt.
Det hade varit idiotiskt. Men däremot så tror jag att som sagt, det är oundvikligt att han kommer att lämna United inom en relativt snar framtid. Och det kommer nog att se ut så här ganska mycket fram till dess. Jag tror att man bara typ får acceptera det, helt enkelt.
Solskjaer var ju inte jätteövertygande i eftermatchen-intervjun när Kücükaslan frågade om han blir kvar. Och då svarade han typ yes, och så gick han liksom väldigt...
Men så var ju Pogba var ju väldigt mycket så själv också när han fick frågan. Ja, han sa ju inte, spelare har ju de här klassiska, jag är nöjd här och just nu är jag en United-spelare. Utan det Pogba sa var väl mer eller mindre, så länge jag spelar i United så spelar jag i United, typ.
Och han sa också efteråt, han sa att RMC, det är ett stort frågetecken för oss alla. Vilket är spännande, typ.
Så att jag menar, det är inte som att han ger heller de här... Oavsett om en spelare är på väg bort så brukar de ju ge de här, just nu är jag här och då kämpar jag för det här laget grejerna. Men riktigt de vibbarna och orden får man ju inte riktigt ur Pogba, oavsett nu vad det är som är, om det är så att han fortfarande är på väg bort eller om han vet att han kommer att stanna liksom, så säger han ju inte någonting som jag, ifall jag hade varit United-supporter, hade varit nöjd med, om man säger så.
Nej, och sen vet jag inte hur man ska tycka, om man nu är United-supporter, om man ska tycka om Pogba i stort, för att alltså en stor del till att Chelsea var så överlägsen i första halvlek, det var ju som du sa, det var ju mittfältet. Och det var ju för att McTominay och Pogba blev ju utspelade, de blev omsprungna. Alltså Chelsea kom igenom på centralt hela tiden. Och det är väl delvis för att Pogba, han vill ju göra det sexiga jobbet på fotbollsplanen, alltså sina snygga dribblingar och sina assists. Men han kanske inte är lika motiverad att göra det osexiga, nämligen att liksom så här, ta mittfältskampen.
Ja, och det kommer ju... Ska han göra det ens? Är hans jobb att göra det osexiga jobbet?
Nej, men vem ska annars göra det på det mittfältet?
Men det är väl upp till Ole Gunnar Solskjaer att lösa egentligen. För Paul Pogba ska väl kanske inte spela i ett lag där han tvingas jobba för hårt och sen inte orka göra de här briljanta sakerna. Han ska ha Zidane-rollen liksom. Att han ska vara lite friare. Att han ska ha en mer fri roll liksom. Och då kanske det inte är rimligt att han ska vara en av två sittande som står och täcker backlinjen hela tiden och pressar i alla situationer.
Det är ju sant ju. Men nu är det ändå så här att United har ett skralt mittfält. De har ingen Herrera kvar.
Nej.
De måste, så någon måste ju göra det. Och då, jag vet inte vem annars än Pogba. De tänker sig, är det Fred som går in? Är det Fred som går in och har en superandra säsong? Det känns inte så. Vet du vad jag tänker kring Chelsea? Jag kan sammanfatta Chelseas insats med ett enda ord. Karma. Vet du vad jag menar?
Nej, någonting med Arsenal.
Ja, väldigt mycket Arsenal.
Oväntat.
För exakt så har det alltid sett ut när Arsenal har mött Chelsea. Alltså, Arsenal har varit Chelsea då. Alltså det unga, naiva laget som stundtals spelar ut det äldre laget och sen blir superstaffade och förlorar med 0-4. Nu får Chelsea själva uppleva hur det är. Rättvist.
Ja, det kan du tycka.
Ja, jag vet inte.
Alltså det är så svårt att ha en koherent åsikt om Chelsea och Lampards coachning i det här. För att kollar man bara på de första 25 minuterna så tänker man, då var jag superimponerad. Och jag tyckte att det känns som att Lampard verkligen hade någonting. Samtidigt som att den här naiviteten liksom är på båda ändarna av planen. Alltså lika så här ungdomliga och snabba och roliga som de är på ena halvan, lika dumdistra är de på andra halvan. Och det går ju inte riktigt. Alltså du kan ju spela anfallsglad fotboll och ändå ha något solitt. Det är det City och Liverpool står för.
Mm.
Kändes allt annat än solida.
Ja, men det gjorde inte, om du pratar om Liverpool så gjorde inte Liverpool det direkt i början med Klopp. Det var inget solitt försvarsarbete där.
Nej.
Men jag kan känna är att Jag vet ju att du tycker att du tror inte alls på Lampard i längden och så där, men någonstans så ser jag tycker att man kan skönja någon form av spelidé.
Det håller jag verkligen.
Och det tycker jag ändå är på något sätt. Det har jag aldrig gjort med Solskjaer till exempel, som alltså, och där ser man ändå någon form av, man ser såklart bristerna, men de stora bristerna tillkommer ju när orken tryter, när de inte klarar av att gå upp i press. Det var någon smart person som skrev till oss på Twitter igår att
shoutout till, jag vet vem du menar, jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
Hur ska de orka pressa så mycket och sådär.
Och då tappade de ju energi.
Och det var ju så fort i andra halvlek när liksom, de orkade inte mer, och då de inte hängde med. Det var då Pogba fick yta på mittfältet. Det var då, det var då försvaret kollapsade. Mm. Men så länge de orkade pressa, så länge det fanns hela den maskineriet igång, så var det ju inga problem egentligen för Chelsea att ha sitt spel.
Men är inte det här, apropå Lampard, är inte det här typiskt en supererfaren, naiv tränares lag liksom?
Jo, men det kan det mycket vara.
Alltså han kommer in dit och han tänker bara, nu kör vi med Mason Mount, vi kör med Tammy Abraham, och det säger till, jag har inget problem med att han alltså ställer upp med dem, men nu kör vi bara liksom. Och så blir de trötta och så tappar de allt och så förlorar de med 0-4. Alltså det är lite det. Alltså när jag skrev ju att Lampard är dömd att misslyckas. Det är ju liksom, det är en sanning med, det är en formulering med asterisk. Alltså alla tränare är ju dömda att misslyckas i Chelsea. Jag menar bara att det känns inte som att det här passar in i Chelseas identitet, för att de har ju alltid varit det mest cyniska laget i ligan i princip. Alltså bara kolla, de vann Champions League. De har varit liksom så här förhärdade, spelat på resultat bättre än några andra. Och så kommer plötsligt Wenger Junior in här i form av Lampard och bara
Sarri kör. Sarri där förra säsongen också. Inte inte jättesynisk.
Nej.
Så det är väl en ny identitet som Chelsea försöker jobba in, tror jag. Och har jag för mig att de vill jobba mer mot det. Framförallt då för att de inte längre sitter på den ekonomiska överlägsenhet som de gjorde förut. Utan de måste hitta ett eget spel på något sätt för att, och en egen identitet för att kunna slåss om de första platserna.
Men har de tålamodet?
Ja, men jag tror att Chelsea, att vi ser någon, att vi håller på att se ett skifte i Chelsea från att vara det mer reaktiva, där man köper in spelare som ska klara av de här, man köper in Hazard för att det är den största talangen i världen som alla andra klubbar vill ha. Vi tar in Courtois som är den största målvaktstalangen i hela världen. Vi tar in de här, vi gör de här stora köpen som alla andra klubbar vill ha, men Chelsea får de här spelarna. Nu får de inte riktigt de spelarna och måste istället fokusera på andra sätt, till exempel då att bygga en egen identitet. Och det tror jag. Jag tror för mig någonstans att jag läst att det är där åt Chelsea går, och att det är därför som Lampard får den mandat han får.
Ja, det känns ju verkligen som att de här senaste åren så har man ju det har liksom varit början på slutet för det här Chelsea som vi alltid pratar om. Det här Chelsea som kan göra de här grejerna som du pratar om, Pontus, dels med spelare men också med tränare. Det här som man alltid säger att man vinner en titel, byter tränare, det går kanske trögt ett år, man byter tränare igen, man vinner en titel. Alltså, det Chelsea tror inte jag vi kommer att se längre. Dels för att det inte funkar hur länge som helst att hålla på så, för att till slut så har man liksom bytt tränare en gång för mycket och bytt framförallt till fel tränare en gång för mycket. Men sen också eftersom att alla andra lag, eller inte alla andra lag, men flera andra lag har gått om på väldigt många olika sätt, så gäller det att försöka hitta nya vägar då ifall man vill försöka komma upp igen i den nivån att man kan utmana om titlar på olika ställen.
Ja, alltså jag förstår vad ni säger. Jag tror bara inte riktigt att Chelsea bottnar i det där. Jag tror att det där är en sminkad gris, för att använda din fina metafor där. Jag tror väl att Abramovich och Marina Granovskaya, hjälp mig på ett.
Granovskaya.
Ja, jag har läst det namnet tusen gånger. Jag kommer aldrig komma ihåg.
Jag försökte hjälpa dig med att rima.
Jag tror den här nya ideologin är, jag tror inte att de bottnar i det heller. Alltså jag tror ju att de fortfarande är lika cyniska och är lika titelsugna.
Jag tror inte att människor förändras. Okej.
Jag tror inte. Jag tror när om Chelsea fortsätter så här och spelar jättebra fotboll men slutar sjua någonstans efter att ha förlorat med 7-3 mot City så kommer han att få gå helt enkelt. Och dessutom, när transferförbudet väl hävs, då tror jag också att de kommer glömma allt det här med Mason Mount, om inte han har utvecklats till en given världsklassspelare, och börja köpa som aldrig förr. Jag tror det.
Jag säger ju inte heller att det är så att man nu har valt Lampard för att Lampard ska vara här i 6 år. Alltså det är inte det jag menar heller. Alltså det är klart att den här formen som de allra flesta fotbollsklubbar jobbar efter nu, där man byter ut sin tränare så fort det inte funkar i tillräckligt många matcher i följd, det kommer ju fortsätta. Alltså, det är bara det att jag tror inte att Chelsea kommer att kunna jobba på det sättet som de har jobbat och nå framgång. För att det funkar inte längre helt enkelt. Men med det sagt så det är inte så att jag tror att de heller har bestämt sig nu för att de ska bli en klubb som låter sin tränare få jättemycket tid, för att det är det ju typ ingen klubb som gör.
Nej, men jag tror att Chelsea, om de, jag tror att Chelsea kan ha råd, eller att Lampard har råd att komma sexa i ligan Så länge man ser en spelmässig tendens, att man ser att det börjar hända någonting, att man ser framgångar, att man ser framsteg i utvecklingen av spelet. Och det är väl där liksom, att man, om det ser bättre ut i maj än vad det gör nu spelmässigt, så tror jag att han får stanna även om de blir sexa. Jag tror inte att det finns jag tror inte att de kommer behöva stressa så mycket på den fronten. För jag tror att Chelsea har någon form av en liten annan plan för framtiden än vad de har haft förut.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain. Svepnyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Det var länge sedan vi körde ett nyhetssvep, va? Det känns som att det har lite fasats ur under den här lite,
ska vi säga, nyhetsfattiga sommaren.
Nyhetsfattig vet jag inte om.
Nej,
men
det har varit,
vi har haft
enda contentet vi har haft. Så ja. vi har inte kunnat köra nyhetssvep på nyhetssvep på nyhetssvep. Så vi har varit ett enda långt nyhetssvep.
Ja. Det får man väl säga, va? Mm. Hela livet är ett enda långt nyhetssvep. Det är därför man säger att när man dör, då ser man ett nyhetssvep framför ögonen. Mm. Jag tror det är så man brukar säga.
Vad kan man se? Jag tror man bara hörde.
Nej, man hör, man ligger där.
Så hör man bara en jingle i all oändlighet.
Man ligger på stranden i Brighton med 18 knivar i sig. Och så hör man Pontus Wijnemo berätta något kul att Samuel Allardyce sagt i
talksport. Alla nyhetssvep på repeat.
Det är ner ni hör sig fram emot när ni dör, kära lyssnare.
Ni kan inte röra er eller någonting. Nej. Ni kan bara höra.
Ni bara hör Pontus jävla fnitter eller något. Ja. Hur som helst, första punkten.
Lev med det.
Pontus, vad har du för minnen av Glenn Johnson som person?
Inte jättemånga, om jag ska välja.
Nej, jag fick inte heller en sån här superstarkt intryck.
Han var ju tråkig.
Man minns honom, men man minns inte honom som person riktigt. Man minns honom som en så här halvbra. Nej, det är lite hårt. Men
han var jättebra första säsongen, sen blev han sämre och sämre och sämre. Ja. Tills han till slut var ungefär lika bra som... Alltså att han hade
var det hårt, Sean? När kom han?
Det var under Kenny väl som han kom.
Ja, kanske.
Nej, det var under Rafa Benitez som han kom. Vad dumt.
Var det så tydligt?
Ja, okay. 2010 tror jag.
Okay. Hur som helst, han har inte varit på tapeten på ett tag. Men han blev det nu i veckan. När han var med i Talksport och pratade om sin tid med Saido Berahino. För grejen är så här, Stoke har ju släppt Saido Berahino gratis nu. Eller rivit hans kontakt helt enkelt. Och avskedsmeddelandet var en mening långt. We have released him, typ. Punkt. Mm. Och Saido Berahino kom ni ihåg som en av de mest hypade talangerna i PL.
Ja.
För typ, vad kan det ha varit, 5-6 år sedan?
Ja, måste vara mer.
Han spelade i West Brom ja. Och hade liksom en streak där han gjorde mål i 5 matcher i rad. Såg jättebra ut. Hade jättelåg lön, vilket också blev ett snack. Och så skrev han på ett nytt kontrakt. Han ryktades vara på väg till
alla klubbar.
De vanliga. Arsenal, Liverpool, Tottenham.
Det var liksom landslagssnack och...
Började bråka. Visade prov på dålig moral. Försvann helt och hållet. Har nu ingen klubb. Men det som är intressant är att det är inte ofta man så här får en så kul inblick som den Glenn Johnson bjöd på. För han spelar ju med honom i Stoke. Och han säger då i den här intervjun i Talksport att han skulle, som tränare skulle han inte ta emot honom om han så betalade för det. Alltså han skulle inte ta emot Saido Berahino om Saido Berahino dök upp med en check på 1 miljon pund och sa, snälla låt mig spela. Han säger, jag tycker inte om honom alls. Han var ett jättedåligt inflytande. Det var som att han hade en vendetta mot oss. Han ville inte, han gav inte allt. Om vi fick höra att vi skulle vara där 10:00 på en träning till exempel, då såg han medvetet till att han var 10 minuter för sent. 10 minuter sen. Och lite mer sådana saker. Han bland annat berättar att han orsakade hela laget ett kollektivt straff genom att inte dyka upp på en eftermatchen löprunda. Då skulle laget komma in på en specialträning dagen därpå. Som för att liksom visa Serbino att okej, men då, om inte du kommer, då får alla lida. Då kommer Glenn Johnson och resten av gänget upp på träningen, dyker upp på träningen dagen därpå. Då har Berahino skjuta med sig. Så alla andra måste träna och Berahino är inte där. Det är ju väldigt roligt det här.
Men det, alltså, om man ska ta med sig vad han faktiskt har gjort, så har han han har kommit för sent 10 minuter. Han har inte gett sitt allt i träningarna.
Mm.
Han skolkade en gång och sen så sjukanmälde han sig.
Mm.
Det låter ju som typ jag på gymnasiet.
Mm.
Man undrar ju varför han var ett sånt jävla oss. Alltså varför betedde han sig så här?
Alltså jag gjorde det bara för att jag tyckte det var kul.
Ja, nu var det inte dig jag undrade.
Det är också väldigt roligt. En uppföljning är det här ju. Det är att en annan person som har betett sig ungefär likadant också slösar bort sin talang. Ravel Morrison gav sig in i den här debatten sen. Skrev till Glenn Johnson på Twitter. Trying to destroy people's careers. How can you speak about public like that? Speak about people like that in public. Och så taggar han Sara Behinio. Good luck at your new team. Det är så kul att de här begåvade slöfockarna går ihop och liksom stöttar varandra. Människor som har liksom slösat bort sin talang. Alla är eniga om det. Alla är eniga om att de har haft attitydproblem, att de är jätteduktiga egentligen. Men de liksom hittar varandra och bara, ni snackar bara skit om oss.
Ja, men alltså, det är fint. Man skulle vilja... Jag skulle vilja ha ett lag med bara de här slöfockarna som slösar bort sin talang.
Sessegnon och hela gänget.
Ja,
där.
Hela det här gänget som bara var så här riktiga. Och så Joey Barton som tränare. Ja. Det vore ju superkul.
Ja. Men det är lite så West Ham har varit i för sig ett tag.
Ja, det går ändå helt okej. Okay.
Ja. Rooney är tillbaks i England. Wayne Rooney. Om ni inte, det är inte Colleen Rooney. I och för sig hon kommer väl också med det där gänget. Skrivit på för Derby. Kommer att ansluta efter MLS-säsongen någon gång i januari. Det i sig var ju kul. Och det är kul också att han ska bli någon slags spelande assisterande. Och att han satsar på att bli tränare. Det kan ändå se fram emot. Jag tycker det är kul att se Wayne Rooney som tränare.
Mm. Han känns hetlevrad.
Han känns ju som en Steve Bruce.
Ah, gud, ja.
Okay. Gör han inte det? Jag har svårt. Alltså, absolut, han var ju en väldigt duktig offensivspelare. Och han borde ju stå för konstruktiv fotboll. Men bara man kollar på honom känns det som att nej, du kommer bli en Big Sam alltså. Du kommer hamna i Burnley eller någonting. Hur som helst, en sidostory på den här då, det är att han kommer ha nummer 32 i Derby. Och det här är ju för att Derby har skrivit ett kontrakt med spelbolaget 32 Red.
Okay.
Och det här online-kasinot då förnekar att det har något med det här att göra. Vilket är ännu roligare. Som att av en slump skulle Rooney av så här sentimentala skäl välja att spela i nummer 32. Men folk blir lite upprörda här och tycker att det är smaklöst. Och att han solkar ner sin karriär. Vad tycker ni?
Ja, jag tycker väl att det hade inte att göra. Helt enkelt. Jag är inte jätteupprörd att han gör det.
Men... Nej, det är svårt att bli jätteupprörd på det här.
Jag tycker inte att det är kul, jag tycker inte att det är en så bra kupp. Han hade kunnat skippa det helt enkelt. Men det är kul att de förnekar att det skulle ha med det att göra. Det är kul. Det är som att som när jag var liten och min mamma kom på mig. Jag tycker om oliver väldigt mycket. Så min mamma kom på mig att jag drack olivsaften ur burken.
Men
direkt ur burken.
Vad fan är det för fel på det?
Det är mycket fel på mig. Men då försökte jag
Det kanske det är för att ha ont i magen idag.
Ja, kanske. Men det här var inte igår, utan det var när jag var typ 4 eller 5. Och så bortförklarade
jag
med.
Ja, men det sitter nog i.
Det tror jag också. Men då bortförklarade jag med att jag trodde att det var Coca-Cola. Så dålig bortförklaring
var. Herregud.
Jag trodde inte att det var Coca-Cola. Jag tycker bara väldigt mycket om oliver.
Unge.
Ja, vi pratade om att Pogba kan vara lite lat då. Och jag vill fortsätta på det spåret. Vet ni vad som är Pogbas nya smeknamn på Harry Maguire?
Old Bigged.
Nej, det hade ju varit kreativt, va? För visst är det så, när man hör att så här, Pogba har ett nytt smeknamn på Harry Maguire, då blir man spänd, va? Jag såg länken, tänkte, okej, okay, jag klickar.
Vet du vad Pogbas smeknamn på Harry Kane är? Cookie Monster.
Bara för att han alltså, inte kan prata?
Ja.
Ja.
Oh, a chocolate chip cookie. Chocolate chip cookie important to me too.
Ja, nej, jag klickade på länken. Jag vill veta, Pogba, rolig kille. Känns som spontant, eller hur?
Otroligt roligt.
Han känns content medveten. Mm. Ja. Vad kallar han Harry Maguire? Beast. Förstår ni hur besviken jag blev?
Mm. Kan det vara så lite trist. Ironiskt?
Du menar att du menar att han tycker att Harry Maguire bara är en tomte som inte är duggskräckenjagande?
Ja, att Pogen är så jävla trött på allt i United nu, att han bara kommer gå runt och vara ett as mot alla sina lagkamrater.
Om det är det, då vänder jag direkt och säger att det här är genialt. Ja, men tills jag fått det bekräftat så tycker jag, just som han säger, as I call him, the beast. Alltså det är så här, han skryter nästan.
Hej,
han...
beast.
Är inte, hey. Så att, är inte beast, alltså på alla stora killar i alla sporter kallas för beast.
Ja, det känns att Pogba har typ kallat Zlatan beast.
Ja, det tror jag också.
Instagram-post och sånt att han typ såhär
beast. Lukaku, beast. Han kallas beast så många gånger. Jag tycker det är slappt. Vad du att säga? Du som ändå är hans talesperson i den här podden.
Jag hoppas ju bara att det är ironiskt.
Är det ironiskt?
Då är det,
då är Nobelpriset i litteratur på väg till Pogba. Mm.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Skönt att ha matcher att gå igenom, va? Ja. Det har varit alldeles för få matcher innan ligan drog igång av någon anledning.
Alltså vi har ju bytt tidigare, så har vi ju den sista avsnitten på förra säsongen, så gick vi ifrån matchen omgången. Men jag har lyckats förhandla mig till nu att vi ska köra en matchen omgång för att det första omgången. Men
det var faktiskt ganska intensiva förhandlingar. Ja. Du och Therese är ju, ni är aldrig bra vänner. Men nu är ni knappt vänner överhuvudtaget, skulle jag säga.
Vänner skulle jag nog säga att vi aldrig har varit.
Mm. Ja, det får stå för dig.
Ja, men nu framstår du som ett svin till det här, Pontus.
Det gör jag gärna.
Bra drag där, Pontus. Nu framstår han som en god här. För en gångs skull. Vi börjar med Liverpool 4-1 mot Norwich. Norwich, Chelsea Light, va? Otroligt roliga att se. Men totalt huvudlösa. Att som nykomling komma till Anfield och spela så där. Det är ju kaxigt, det är, men det är snubbar sinnessjukt, men det är också, jag gillar det. Det är de nya Bournemouth.
Jag tror att det kan vara ganska smart. Alltså ja. För att en match mot Liverpool på Anfield ska man ju inte vinna. Nej. Som Norwich oavsett. Och då är det lika bra att man går in då i sin första Premier League-match och bara sätter den liksom standarden direkt, att det är så här vi vill spela fotboll. Sen var det ju du och jag såg den här matchen ihop faktiskt, Seb. Pontus lämnade oss.
Åkte
till Gävle istället. Men vi såg den här matchen ihop och då sa vi det under matchen också, att det kommer ju inte funka mot storlagen att åka och spela den här typen av fotboll. Och det funkade ju inte mot Liverpool heller.
Men de kommer ju släppa in 4-5-6 mål i snitt.
Ja, men ja, precis. Men jag tror ändå att det kan vara ganska, det var nog kanske ganska smart av dem att ändå gå in, att inte börja Premier League-säsongen som nykomling med att liksom gå in och inte göra det som man har gjort bra tidigare. För att det är ju det som är nyckeln oftast, eller en av de största nycklarna i alla fall för nykomlingar, att faktiskt komma upp och fortsätta göra sin grej, att inte försöka förändra sig bara för att man tar ett steg upp, utan att att göra det som man gör bra, och sen så får man försöka göra det lite smart mot storlagen. Men just eftersom att det var första matchen, tror jag att det var ganska viktigt att de gjorde så här. De hade inte vunnit än hur de än hade spelat.
Jag tror verkligen att ta en poäng. Det är ju supersant. Alltså det vore sinnessjukt egentligen att gå in och gå ifrån sin spelfilosofi och spelidé bara för att man ska möta ett Liverpool i första matchen som man kommer att förlora oavsett.
Men det var väl bara att det var lite alltså så här, absolut, man kan ha sin spelidé, men här var det verkligen 120% direkt från början, pang på. Men jag håller väl i grund och botten med er, ja, alltså. Och jag gillar ju det här. Och det är mycket roligare att se liksom ett Norwich komma till Anfield och spela så här än att se ett Burnley med, och försvara med 11 man.
Ja,
så där ser vi i Burnley.
Och ja, får de. Ja, nej, men det är ju klart att det är klart att det är super super naivt, och hur de har ju det var ju allting så konstigt när man tänker på just ja, men framförallt andra målet på när tredje målet när Van Dijk nickar in den helt ostört. Det är ju sinnessjukt att man gör så. Men de uppenbarligen så har de väl lagt fokus på annat än just Anfield alltså Liverpool borta inför den här säsongen. Och
ja, men det roliga var att såg ni intervjun med Timo Pukki efteråt? Ja, du såg det, för jag satt bredvid dig. Han verkade knappt missnöjd. Han var ganska nöjd.
Ja.
Vilket vittnar om stämningen som Favre vill förmedla liksom. Favre i Dortmund.
Ja.
Rätta mig själv. Farke vill förmedla att det här att han har ju också sagt det, Farke, inför matchen, att vi vill behålla den här naiviteten. Och det finns något sympatiskt i det, och det tyckte jag syntes på Pukki, att han liksom, han var nöjd med att få göra mål på Anfield, och han tyckte att laget spelade bra. Det är ett olycksfall i arbetet. Nu är det igång. Nu går vi och krossar.
Ja, nej, men det är Norwich, det är inte en chans att de åker ut, alltså. Jag tror att de kommer att
inte baserat på det här. De var otroligt bra anfall, och de kunde ju lika gärna lätt med 1-0.
Ja, absolut. Och sen i andra är det såklart Liverpool går ut och spela 60% liksom, för att minimera skaderisk och inte bli trötta, och de har ju hektiskt spelschema framöver, så det är väl klart att det kan att det är väl anledningen till att Norwich lyckades göra mål överhuvudtaget och fick lite mer boll och så det andra.
Alisson, hur stort tapp blir han? Hur länge är han borta? 4-5 veckor?
Alltså, 4-8 veckor. Det finns ju risk att han är borta till Leicester 5 oktober. Och det vore ju en mardröm. Det kan ju kosta Liverpool en titel.
Fina, Adrian. Ska vi gå vidare? Vi har ganska många matcher.
Ja.
Var hamnar vi härnäst då? Okej, West Ham. Det var det som var. Jag kunde tycka det är roligt på riktigt. Nej, du tycker det är kul.
Jag vet. Det är jag en lätt skämt. Råd.
Jag gjorde ju en Pogba, jag drog ju det skämtet ironiskt.
Ja, jag vet.
Men du uppskattar. Du, vad tycker du om VAR, Therese Strömberg?
Vad tycker jag om VAR egentligen?
Tycker du det fungerar bra i den här matchen? Att en axel leder till att man blir offside och att tempot förstörs totalt?
Alltså själva systemet så som det ska funka funkar ju bra. För de fick ju trots allt besluten rätt. Och det är ju det som är planen. Ja. Men jag tror att dels så kan jag hålla med de som tycker att, och det har jag ju sagt hela tiden med VAR, att jag tycker att det blir lite, man blir ju lätt lite, alltså man blir en hycklare när man pratar om VAR. För att det är klart att man tycker att det ska bli rätt. Men samtidigt, alltså kolla på så här millimeter, det kan man ju tycka är
accent, störningsaxel tycker jag är så töntigt att jag, ja, blir, alltså, jag blir, ja, helt vansinnig.
Ja, precis.
Det jävla pedanteri alltså.
Det är där jag menar med att man blir lite av en hycklare. Däremot tror jag när man pratar om VAR, att, och VAR i Premier League, och jag har sett jättemånga experter och så där uttala sig om att jo, men jag tror att det kommer bli jättebra och det kommer funka i Premier League, för att nu har man haft det så länge i, ja, men i Bundesliga, i Serie A, man har använt det i två världsmästerskap och sådär. Men man måste vara medveten om att det är nya domare som ska jobba med den här tekniken nu. Alltså, jag ser det överallt hela tiden. Bara, ja, men nu har man nog jobbat bort de här barnsjukdomarna som alla väljer att uttrycka att det är. Och nu kommer det nog funka så här hyfsat smärtfritt. Men bara för att italienska domare har jobbat med VAR i två säsonger så betyder ju inte det att de engelska domarna inte kommer att ha några problem. För att dels, alltså det är ju inte egentligen tekniken som man ska klaga på. Utan det är ju dels hur och när och var man väljer att använda det. Och dessutom sen också den mänskliga faktorn får man ju väga in. För det är fortfarande människor som dömer. Mm. Och det, nu är det ju nya människor som gör det med hjälp av tekniken. Så att jag tror att man ska vara liksom försiktig med att tro att allting kommer vara tippen toppen bara för att det används i fotbollen på andra håll ganska länge.
Jag håller med. Och jag känner så här, de här barnsjukdomarna kommer väl försvinna. Jag gillar verkligen inte VAR. Jag gör verkligen inte det. Och det är så lätt att vara på andra sidan av argumentet, för då kan man alltid kalla sådana som mig dinosaurier och bakåtsträvare och det är så himla tacksamt att stå på en ny teknologis sida. Men fan vad jag hatar
VAR. Hur många
VAR
av dem som faktiskt VAR går, hur många av dem som faktiskt går på fotboll där det är VAR tycker om det? Det är ju, alltså de som är på läktarna gillar ju i stort det, inte.
Det blir ju en helt ny upplevelse. Alltså, ja, alltså VAR medför ju en helt ny fotbollsupplevelse på plats också. Jag tror inte att jag har varit på plats där det har varit ett sånt beslut, till exempel, alltså där jag har haft känslor involverade på en Milan-match då, vill säga, där ett mål, där man har hållit på och väntat, ska det bli mål eller ska det inte bli mål? De jag känner som har varit där säger ju att det finns någonting i det också, att det blir mål och man jublar och sen slutar man jubla för att man ser att alla står och kollar och sen så blir det mål, eller om det är motståndarna som har gjort mål och det tas bort, och att det blir en helt ny typ av glädje. Att liksom det här känslomomentet som tittare finns ju fortfarande kvar. Eller som publik, men att det blir ju en helt ny upplevelse, och det är där man någonstans tyvärr bara måste liksom förlika sig med att nu är det så här det kommer att vara istället.
Ja, nej, det jag baserar på är ju bara med protesterna i Tyskland och de rapporter man får från Premier League.
Ja, alltså de flesta är ju fortfarande, alltså supportrar är ju fortfarande negativt inställda liksom.
Precis, och i England så har de varit efter det här helgen var de ju väl, framförallt
det är mycket så här Arsenal TV intervjuer fast inte med Arsenal fans då. Nej. Många så här fans som ringer in till BBC Live och skriker och många som är jättearga, både West Ham och City.
Ja, men framförallt de som har varit på plats, för de säger men för att det här är gjort för TV-dramatik. Det är för att som av fotboll hade varit en TV-serie, för vi ska ha en det ska bli lite mer drama, allting ska vara rätt för oss att hemma. Men folk som är på plats, som helt plötsligt måste stå där i 3 minuter och bara vänta och vänta och vänta, är liksom, det förstör upplevelsen, tycker de. Jag har själv inte varit jag var ju inte på Anfield mot Norwich och det blev inte heller några sådana beslut. Så,
det var ju jävla.
Så jag har inte, jag kan inte svara för min upplevelse i den situationen, men av allt att döma så kommer jag hata det fullständigt, fruktansvärt mycket.
Ja, nej, jag tycker att det ska. Men ska vi säga något om City innan vi går vidare? Sörling, som du sa, Ballon d'Or-kandidat.
Ja, alltså så bra som han var, så tycker jag att han spelar som en av världens bästa spelare just nu. Och det Nu, jag visste han ju 3 mål, det är klart att det påverkar. Men, och det kommer han ju, han kommer inte ge 3 mål i varje match. Gör han det så ska han väl vinna Ballon d'Or utan tvekan. Men så bra som han är just nu så är han, ja han är, jag tycker att han är en av världens 10 bästa spelare. Och fortsätter den här utvecklingskurvan så, då är han ju up there när säsongen summeras.
Rodri, inte riktigt där än, som vi har varit inne på tidigare.
Jag tycker att han saknar tempot och så. Men, men det är väl också, det är vanligt när man kommer in. Det är sånt, han har ju en passningsfot uppenbarligen. Mm. Och han, det, man ser ju glimtar av Busquets i honom. Liksom, och det är ju ett gott betyg. Men ja, nej, han, många gånger i pressspelet som han inte riktigt är där.
Sheffield fick en helt okej start på ligaspelet. 1-1 borta mot Bournemouth. Kanske mer än okej. Bra.
Billy Sharp, va?
Billy Sharp gjorde mål där.
Honom hade vi inte sågat någonting innan.
Ja, nej. Han gör ett succéhopp. Kommer in i minut 82. 6 minuter senare göra mål.
Mm. Ja. It's just a fat lad from Sheffield.
Ja, och så är det ju, vet vi alla, att har man gjort ett mål, då har man tystat alla. Förlåt. Mm. Då är man, då ska man bli nominerad till Ballon d'Or. Så är alla målskyttar i Premier League ska nomineras till Ballon d'Or, annars är det något fel. Ja, vad ska vi säga om den här matchen i övrigt?
Svårt. Bournemouth tryckte väl på liksom. Men Sheffield har stått runt bra, ja, alltså jämfört med vad man hade förväntat sig att de skulle göra. Det var inte någon överkörning direkt, utan de hakade liksom på i princip. Även om det klart var Bournemouth som hade den större, hade mer boll och mer chanser och så.
Vill du köra på att ha gjort mål i 4 ligor? Ja. League 2, League 1, Championship och Premier League. Fan vad folk älskar. Det är sånt som Anders Bengtsson älskar, eller hur? Jag är totalt likgiltig inför. Nej, det är väl inte. Ska vi gå vidare till nästa match? Vi kommer väl återkomma till Sheffield och Bournemouth ner i andra lägen. Burnley, 3-0 mot Southampton.
Ja,
2 mål av Ashley Barnes. Vi visste ju att Ashley Barnes kan göra mål. Och det är ju inget konstigt om han har 2-siffrigt i målproduktionen i år igen. Så är det inte. Och vi visste att Southampton är intressanta, men såklart sköra.
Det var intressant. Ralf Hasenhüttl efter matchen sa att men det är klart att när vi kommer till Burnley så förväntar vi oss att det ska bli en sån här matchbild och att vi kan förlora med det här. Mm. Det är ingen chock för oss. För att just att Burnley slår iväg bollen direkt, så han bara, hela vårt pressspel är helt neutraliserat, för att de bryr sig inte om press, för de slår bollen långt direkt. Så vi visste att det skulle bli en väldigt tuff match för oss, så vi är inte direkt förvånade. Man bara, okej, nej, kanske skulle
vi måste stanna
hitta andra lösningar.
Kolla lite stats nu på Ashley Barnes. Han har gjort flest mål av alla i Premier League under 2019. Tillsammans med Sterling. Ett fler än Salah och Aubameyang. Han har, alltså det här är ju helt sjukt. Om vi kollar på 2019 så gör han mål eller assist i varje 1,5 match. Alltså det är otroligt bra siffror för den här väldigt begränsade fotbollsspelaren. Som är ju lätt att håna och såga. Mm. För han är ju liksom inte...
Nej, han är ju... Det är en jävla kobra för fan.
Han är en kompetent man, va? Det är han. Men precis, han är ju Burnley liksom.
Mm. Han hade ju kunnat gjort hattrick mot Southampton. Ja. Alltså, det... Ja, han gör vad han ska och han gör det bra.
Ja, det är som man får säga. Kan gå vidare till nästa match. Palace 0-0 mot Everton. Stora Saha. Hat-matchen. Mm. Två klubbar som verkligen hatar varandra.
Man såg det brann ju på läktarna folk.
Gud vad arg de är. Någon blev det utvisning för Schneiderlin. Vad har vi mer att säga om den matchen?
Ja, nej, men det som det är ju det vi såg på Everton i sommar, de har värvat ganska intressant. Det finns lite, nu finns det en annan typ av, kommer komma med en helt annan liksom flärd och fart in i det här och lite mer uppfinningsrikedom, och så startar de med exakt samma elva som de startade med i princip hela förra säsongen. Så
det tycker jag illa när nyförvärven inte får spela. Ja, hade min klubb gjort så, då hade jag blivit vansinnig.
Ja, nej, men det är alltså Nu var det ju ändå, Everton hade ju ändå så den större delen av spelet så att säga. Ja. Och var överlag bättre och hade chansen att vinna. De som har den här matchen har jag bara sett highlights från, men det man har läst rapporter från Everton fans och där, så fanns det tendenser som var positiva. Så men ja, nej, det var inte mycket till highlights från den här matchen heller. Crystal Palace utan så här då får ju verkligen
jag tror att Palace hade behövt Kurtzuma i Evertons backlinje.
Men kanske.
Det tror jag hade kunnat avgjort faktiskt.
Ja, det tror jag också. Ja. Nej, men Palace har väl lite just nu har de ju bara, det är väl bara försvaret egentligen som de får förlita sig på, men det var väl hyfsat väntat med Roy.
Ja, det blir ingen sprakande tillställning.
Nej, herregud. Palace. Nej, men Everton, det är en sån här match förra året hade de kanske förlorat. Eftersom det är borta och allting, så då får man ändå se någon form av alltså kryss borta mot Palace är inte dåligt för Everton, och man får se det som någon form av steg i rätt riktning kanske, att man ändå lyckas behålla, att man lyckas behålla, få med sig poängen hem, och att det ändå ser positivt ut.
Annars som det ser positivt ut, Graham Potter fick en smakstart på Premier League när Brighton slog Watford med 3-0.
Gillar du att Therese?
Super subs.
Så kallar du inte honom för din gubbe och sånt där?
Jo, absolut, absolut.
Han är den nya Emery. Det är det att han byter bra. Nej, men han bytte in Mapai och Andone båda vid 64 minuten. Och de två gjorde sen varsitt mål.
Ja, det är ju helt stört. Alltså, man leder med 1-0. Mm. Och så börjar Watford trycka på. Han bara, ja, men jag byter in två forwards. Alltså gör de båda mål såklart. Och så är det liksom stängt en minut senare.
Och det är ju kul också, för att jag har inte siffror, men Brighton kan inte gjort 3 mål en match många gånger förra säsongen.
Nej, det kan de inte gjort någon match.
Jag minns ingenting av det i alla fall. Nej. Och så kommer Potter in och så gör de 3 mål. Och vi har hela tiden varnat för att Brighton, ni har inte manskapet. Nej. Ni spelade superdefensivt under Chris Hughton. Det kommer inte gå. Och så kommer Potter in, 3 mål. Det kanske inte kommer se ut så här i varje match, men det är ju exakt det här Potter ska göra.
Ja, Lewis Dunks boll till Mopey till 3-0 målet är ju också delicious.
Jag tycker också det var kul att höra att det var flera av spelarna efter matchen som sa det, att de är otroligt nöjda med nya tränaren och de köper alla hans idéer och deras filosofi stämmer väldigt väl överens med hans, och de tycker att det är väldigt kul att spela fotboll på det sättet som Potter vill. För att jag ju, eller vi alla, väldigt många har väl varit lite frågande till hur han ska lösa det här. Sen tror inte jag att det kommer ju inte vara liksom super, vad säger man, livlig och härlig passningsfotboll och 1000 olika kombinationer och gå jättesnabbt liksom under en hel säsong här. Även om de kan få till ett ganska fint spel. Men däremot så är ju Potter också en väldigt flexibel tränare på det sättet att han klarar ju av att ställa upp sitt lag och använda sitt lag på det sätt som krävs mot varje motstånd. Och det känns som att han har ju väldigt bra koll också på den engelska fotbollen såklart. Så att det känns ju som att det här kommer att kunna bli en ganska rolig säsong för dem, även om jag tror att man ska vara lite försiktig med att liksom tänka sig att de ska hamna jättehögt upp i slutändan i tabellen.
Ja,
nej, för men truppen är ju fortfarande vad den är. Och
det är den verkligen. Men imponerande ändå av Potter, det får man ändå säga. Men sen ska vi komma ihåg också att det var inte så att Watford inte hade någon chans. Alltså Lewis Dunk räddade väl mållinjen typ 2 gånger, och det var liksom, Watford hade ju, de pressade ju på liksom för kvittering. Men ja, imponerande.
Imponerande, även imponerande av Spurs. Illa ute där väldigt länge mot Villa efter McGuinns 1-0-mål. Sen
snyggt mål.
Ja, väldigt snyggt mål.
Vilket otroligt passning av den där värdelösa backen de hade förresten.
Tyrone Mings, ska vi pula där?
Ja, vi får pula.
Vi pular där. Ja.
Ja.
Är det Billy Sharp pulen? Det var en bra passning. Men
alltså, ja, men han gör ju en otroligt bra match.
Ja, absolut.
Det, ja.
Men jag snackar gärna om Tyrone Mings, men jag vill också prata lite om Spurs och
ja, absolut.
Kan ni komma på något speciellt som vände den här matchen för Spurs? Kan det vara att en viss Christian Eriksen kommer in?
Nej. Men jag tror att det kan vara Christian Eriksen.
Så här, det är ju, alltså Spurs hade 12 skott innan han kom in. Sen kom han in och då hade han halvtimme på sig. Det var 19 skott och 3 mål. Han hade ingen direkt assist såklart, men man kan ju se att det var han som vände där mycket på egen hand. Och det är ju ett prekärt läge, va? För Pochettino är ju inte så nöjd med Eriksen. Fullt förståeligt, för han vill bort. Mm. Och han säger öppet.
Ja.
Samtidigt så spörs det ett mycket bättre lag med Eriksen på plan.
Ja.
Det kan ju ingen säga något om. Hur tycker ni att man ska hantera? Ska han börja liksom fasa ut Eriksen? Med risk att det kommer bli såna här lite tuffa matchbilder där man saknar den här kreativa loggan. Eller ska man liksom leva med, lite som Arsenal gjorde med Alexis, att man visste att den här killen är på väg bort, men han är för bra för att inte spela. Eller Aaron Ramsey förra säsongen också. Vi låter honom spela för han är så bra och viktig för oss. Eller ska vi börja planera för framtiden? Vad tycker du? Tycker du, Therese?
Alltså det är ju svårt i de här lägena när det är en spelare som är så otroligt viktig.
Mm.
Det kan ju vara enormt farligt att fortsätta ha en sån spelare som den kanske enskilt viktigaste spelaren för en, och att låta honom ta så mycket utrymme om man vet att han är på väg bort. Men samtidigt så är det ju också idiotiskt att inte spela en sån spelare som uppenbarligen kommer in och gör väldigt stor skillnad.
Ja.
Så att det, jag tycker att det är jättesvårt att liksom sätta vad som är det smartaste sättet att hantera det på.
Nej, jag vet inte
så
heller.
Så det är ju olika. Liverpool körde ju inte den Pacheco med Coutinho. Det var inte så att Liverpool fasade ut honom.
Nej.
Utan där var det ju bara, där var, han fick ju, han spelade ju hela tiden. Och det funkade ju bra där. Men sen är frågan vad som är bäst egentligen. Pochettino är väl tillräckligt skicklig egentligen för att jag ska känna att han kommer förmodligen ta rätt beslut i slutändan.
Jo, för samtidigt att även skickliga tränare kan ju falla på stolthet.
Så är det.
Så är det. Det har vi sett massa gånger. Och om han då känner sig på något sätt lite stött över att Eriksen inte vill vara del av hans projekt längre, kan han ju bevisligen liksom låta det gå ut över Eriksen. För jag tror att Pochettino visste ju att det är bäst att starta med Eriksen. Då är Tottenham som bäst. Men han höll sig undan från det länge nog tills han sa att okej, nu måste vi göra någonting. Så kommer Eriksen in och så vänder matchen.
Ja, han var ju otroligt bra.
Tycker Christian Eriksen är bra. Jag tycker han gör helt rätt som vill lämna Tottenham. Och det säger jag absolut inte att jag gör som support.
Ja, men sen är frågan vad som händer. Allting känns som att allting kommer handla om Neymar. Beroende på Real eller Barca Neymar. Real Neymar, ja då kommer ju inte Real gå för Pogba eller Christian Eriksen.
Mm.
Och så det känns som att det kan bli sådana himla rokader där beroende på vart Neymar.
Jag tror Neymar trivs ganska bra i PSG. Jag ser ingen anledning till att
ja. Men nu pekar ju allt att han ska gå till Barca, vilket skulle öppna för att då vill ju Real ha Pogba eller Eriksen.
Mm.
Och de börjar väl med Pogba. Om inte han kommer, ja, då kommer de förmodligen gå för Eriksen.
Och Eriksen är ju mycket lättare att få ju.
Ja.
För att Pochettino vill bevisligen bli av med Eriksen.
Ja,
i någon mån.
Ja, exakt.
United kommer aldrig släppa Pogba.
Nej.
I den här perioden.
Nej, varför skulle de göra det? För men låt han strejka tre matcher, men han kommer inte sitta av hela hösten bara. Nej. För att strejka liksom.
Leicester 0-0 mot Wolverhampton. Hypat möte på förhand. Det är två så här topp 4 pretendenter.
Ja.
Lite lamare match än man kanske hade velat ha, men det är väl inte jättekonstigt heller. Det är ju två lag som inser ju vad det är liksom, vad matchen representerar. De vet ju hur tuff konkurrensen kommer vara mellan dem framöver.
Ja, men det spelade väl lite grann också som man hade förväntat sig att båda lagen skulle spela. Att, det var väl Leicester tryckte ju på och hade chanserna i princip. Och var väl också närmast en seger, även om Wolves hade en boll in som blev bortdömt av VAR. Helt korrekt enligt regelboken. Alla spelare blev ju rosenrasande för att, eller det var den Donke i alla fall som var jävligt besviken över att hur fan kan det vara en regel?
Ja, men då alltså, och absolut, okay, men alltså, det är ju ilskan är ju mindre mot VAR då än mot
nej, precis, hans det är ju regeln. Liksom. Och hans regeln där, det är ju nya regeln att allting som tar på handen innan ett mål döms bort. Spelar ingen roll vart du har handen. Tar den på armen eller handen innan ett mål så döms målet bort.
Mm.
Och nu var det liksom nu studsade den på Bolis arm innan målet.
Boli, bra match trots att du såg honom.
Ja, han räddade flera lägen, absolut.
Jag sa ju att han var bra. Du trodde inte på mig.
Nej.
Kan också få komma in med veckans kutrone här då.
Veckans kutrone!
Ja, någon får göra en jingle av det. Fortsätt. Kim, Therese.
Ja, tack.
Kim är könsneutralt. Det kan vara att jag kallar dig Kim.
Fast det borde du inte göra.
Nej.
Han kom in, fick spela en kvart.
Mm.
Jag har inte sett en sekund, så jag vet inte hur han gjorde ifrån sig.
Riktigt dåligt.
Jag antar att han var fantastisk.
Otroligt dåligt.
Mm. Det är din känsla, magkänsla.
Ja, självklart.
Ja, nej, vi kan väl gå vidare till nästa match. Nu kommer vi till Newcastle 0-1 mot Arsenal. Och där, vi har liksom hållit på en längre diskussion här som vi skulle vilja ta. Om, så vem vi kan ta i samband med United-Chelsea. För att det var ju ungefär samma reaktion som mötte båda startelvorna, både hos Arsenal och Chelsea. Vad är det här för startelvor? Varför är det liksom så mycket kids? Vad är de etablerade världsstjärnorna? Så här, det är lätt att få poäng på det där. Det är lätt att liksom så här lyfta fram att Mason Mount, han är ingen. Joe Willock, han är ingen.
De är ju du ju.
Ja, de är som jag. Det är som så här. Exakt. De är liksom jämte de här världsstjärnorna är de som jag jämte Therese och Wilbacher. Men samtidigt är det ju så att både Mason Mount och Willock har ju imponerat och varit jätteviktiga för laget under försäsongen. Och tränarna har ju, om man har lyssnat till dem, signalerat att det här är ju verkligen nyckelspelare för oss. Så för de som följer de här lagen så är det ju egentligen ingen överraskning. Och framförallt är det ju det är ju någonting som inte borde drivas med, utan det är någonting som borde premieras. För vad är liksom kritiken mot, inte bara med engelska storklubbarna, men kanske mest mot de engelska storklubbarna, det är ju att engelska talanger, alltså akademispelare, inte får tillräckligt många chanser och att fotbollen på något sätt utarmas på grund av det här. Men nu var det någon på Twitter här som skrev att topp 6-klubben här är alltså 22 engelska startspelare den omgången. Det är mesta på 6 år. Hade också en snittålder på 23,5. Det är det lägsta snittåldern sedan 2007 i en omgång.
Och då var det inte topp 6, utan det var topp 4.
Exakt.
Vilket innebär att de lagen som då till exempel City och Spurs, som då inte var en del av den klassiska topp 6:an, hade ju en annan typ av, det var andra typer av föreningar helt enkelt. Inte samma ekonomiska muskler, vilket ofta leder till att man har mer akademispelare och så.
Men min poäng är, varför ska vi hålla på och skälla på det? Är inte det någonting vi ska se någonting bra i? Sen är det såklart, det är praktiska omständigheter. Alltså Chelsea genomgår ju någon slags förtidig generationsväxling på grund av transferförbudet.
Men man kan också se det cyniska i det. För att det helt enkelt handlar om, alltså den ekonomiska vinningen i det, att inte lägga de stora pengarna på världsstjärnor till exempel, som, eller redan färdiga världsstjärnor, att det handlar om att det är nu de börjar skörda frukten av de här enorma summorna som har lagts på akademiutbildningar, på att köpa spelare från hela världen eller köpa spelare från hela landet. Det är ju många spelare som framförallt i de norra delarna av England, klubbar därifrån, som har spelare från London som de plockar in som 12-åringar köper liksom inom citationstecken från Londonklubbar och kommer igenom akademin trots att de inte är därifrån. Så det här är ju liksom, de börjar ju, det här är liksom, England börjar skärda
Sterling, sin han var väl inte från norra England?
Nej, precis. Han var väl 15 när han kom till Liverpool från QPR. Och det är ju inte den enda spelaren direkt som har gjort den resan. Och så man börjar ju liksom, nu börjar ju de engelska klubbarna som då har satsat under väldigt lång tid på sina akademier få bättre engelska spelare. Och det är ju, finns ju stor ekonomisk vinning i det, absolut, toppklubbarna.
Det gör det absolut. Men alltså, man kan ju aldrig räkna med 100% rena motiv från de här storklubbarna.
Nej,
det kommer du aldrig hitta på något sätt. Liksom. Inte ens när de så här skänker pengar till välgörenhet, då finns det ju en goodwill-faktor i det. Ja. Att man vill ha för retweets på Twitter. Så det kan man aldrig hitta. Men man kan ju isolera utvecklingen och tycka att det är ganska kul.
Ja, det är ju exakt. Det är en positiv utveckling. Absolut.
Ja, och det är också spelare som på något sätt har förtjänat det. Det är ju en grej om de tar in akademispel som inte håller och bara fyller ut en startelva med det. Men Mason Mount och Joe Willock, om vi tar de två, eller Reiss Nelson. Det är ju spelare som har något på den här nivån att göra, ser ut som i alla fall. Sen kan vi aldrig veta hur det faller ut, det kan ju bli en ny Jack Wilshere och så vidare. Men just nu ser det i alla fall ut som att de verkligen håller på den här nivån.
Och ja, men de är inte ensamma om det i, alltså det är ju bara att kolla United också.
Ja,
alltså
Rashford.
Rashford kom igenom, och sen har vi ju Aaron Wan-Bissaka som kom igenom Crystal Palace, men ändå de här engelska spelarna som kommer fram på ett annat sätt. Och Daniel James som kom in och gjorde mål.
Ja.
Oj. Mason Greenwood Mason Greenwood kom in där i slutet och visade
Abraham får chansen trots att han spelade championship.
Abraham kom in, eller fick chansen från start. Trent Alexander-Arnold fick se ut till en av världens bästa högerbackar. Det ser ju det här i de flesta klubbarna, Phil Foden i City till exempel. Att det börjar ju komma mer och mer och mer, och det finns ju som sagt ekonomiska vinningar till det, men det är ju också, det vill också, kan väl vara lite rimligt ibland att, de här storklubbarna nu med Arsenal, de här klassiska storklubbarna, inte kör de här, inte lägger lika mycket pengar som Aston Villa till exempel, eller någon annan halvmittenklubb liksom. Men då är frågan så här, men varför gör de inte det, eller är det värt att lägga lika mycket pengar, eller att lägga 80 miljoner pund på en spelare som inte nödvändigtvis är eller kommer bli bättre än Joe Willock? Då är det kanske bättre att satsa på Joe Willock, för att den spelaren finns ju inte i de här sämre klubbarna, eller ja, men de här klubbarna utanför topp 6. Deras akademier är inte lika bra, för de har inte haft lika mycket pengar att utveckla sina utbildningar. Så ja, nej, men det finns ju många rimliga anledningar till varför det är så här. Joe Willock är ju en otrolig talang, precis som Mason Greenwood och så vidare. Och då finns det ju en rimlighet att de vill satsa på dem istället för att lägga 80 miljoner pund på en spelare som inte nödvändigtvis är bättre.
Ja.
Eller har större talang.
Så vår poäng är helt enkelt, innan ni jagar bilder och tweets, inga namn nämnda, så fundera lite på vad det är för sorts fotbollsideal ni gör reklam för. Tack för mig. Matcher kan vi kan säga att Newcastle var otroligt dåliga, speciellt i andra halvlek. Och Steve Bruce tog ut Shelby, som var Newcastles bästa spelare precis.
Ja, man skadade sig.
Ja, men han skadade sig, men han såg inte så nöjd ut.
Ja, men det var för att han var skadad kanske. Steve Bruce sa det efter matchen att det var på grund av skada.
Kan vara att han hade det själv. Han, det är ju väldigt kul då när han tar in Williams istället, och Williams då ställer sig,
han är så vänsterback.
Ja, han är vänsterback och han ställer sig i och spelar vänsterback, eller
hur? Ja,
han ställer sig på centralt mittfält. Han ställer sig centralt mittfält. Steve Bruce börjar skrika och säga, vad fan är det som pågår? För han vill ju att Matt Ritchie
startar som vänsterback.
Så det är en kul sekvens i sig. Och man behöver inte göra så mycket av den, för det är massa spelare, tränare som skriker och gestikulerar. Men jag tycker ändå det på något sätt visar vart det barkar för.
Ja, verkligen. Och sen är det Jethro Williams också som ligger, alltså som är anledningen, grunden till 1-0 målet. Alltså jag tycker att Arsenal också är en riktigt usel match.
Ja,
framförallt första halvlek är ju bedrövlig.
Alltså den är inte jättekul.
Nej, alltså Newcastle är bättre än vad Arsenal är första halvlek.
Ja, båda två lagen är ganska dåliga.
Ja, men båda är dåliga, men jag tycker att Newcastle är närmare att göra 1-0 än vad Arsenal är. Och det kan du säga vad du vill om, men det tycker jag. Och jag tycker att Joel Linton såg, trots att vi har hånat honom så mycket, tycker jag att han såg ganska spännande ut.
Det tycker inte jag. Alltså jag tycker att det där är verkligen 8 ligamål.
Jo. Han
hade en bra sekvens, och den får jag igenom, det var bra. Han blev förbi typ 4 pers. Och gud, han hade ju ingenting att jobba med. Alltså det här, lagdelarna har ju ingen koppling till varandra i Newcastle.
Nej.
De springer ju bara runt. De räddas lite av att liksom Almiron springer ganska bra och är liksom smart, och att Jonny Shelby har någon slags driv. Men Almiron försvinner ju helt sen. Joel Linton försvinner helt. Sen den här stackars playmaker Saint-Maximin. Kommer ju in, har ju uppenbarligen
det är som en tromb som inte har liksom någon riktning, utan den bara så åker åt det hållet den känner för.
Han kan ju inte fått några instruktioner, för det är uppenbarligen att okej, du har ju mycket att jobba med. Du har speed, du har teknik, bla bla. Men han är också så här, han ser ut som att han, det är som att det finns ett tredje lag på plan. För han har liksom ingenting med resten av Newcastle att göra. Steve Bruce har inte försökt integrera honom på något sätt. Newcastle, speciellt deras andra halvlek är ju
bedrövlig.
Den är ju bland det svagaste vi kommer få se.
Nej, men man ser ju direkt att här Newcastle kommer inte att klara sig kvar. De kommer åtminstone få kämpa alldeles för hårt för att hålla sig kvar. Och jag tycker inte heller att Arsenal ser ut att vara så starka som...
Nej, men det här är ju inte... Du får ju ändå ta det att det är 0-0. Det är ett clean sheet och det är en poäng på bortaplan. Det har varit jättedåligt bortaspel från Arsenal. Jag tänker inte läsa in för mycket i det här. Det viktigaste var de 3 poängen, sen får du se ut lite som du vill.
Ja, men fair. Men det är liksom, det som är så kul med den här, är en premiäromgång, och i princip alla favoriter förutom Chelsea vinner. Och då är det då de här lagen som inte har varit topptippade, både United och Arsenal, att fansen till Arsenal och fansen till United är så otroligt segervissa. Nej. Att det är, jo men du förstår inte hur det ser ut utifrån. Alltså det ser ut som att både Arsenal fans och
United fans. Det börjar till det skulle på här, redo
ja, rimligt. Men att det ser ut som att liksom, ja men United fans, ja vad säger ni nu då, va? Nu
ska vi har något Arsenal fans sagt vad säger ni nu då?
Det har inte United fans det heller sagt, men det är den attityden.
Det finns inte en sån attityd. Alla är medvetna om att
du
Arsenal
har den, du har den svansen också.
Arsenal gjorde en ganska dålig match, men det spelar inte så stor roll för att Arsenal har varit dåliga på bortaplan förut, och skillnaden var att de fick de inga poäng med sig. Nu fick de poäng med sig. De var hyfsat solida. Det fanns vissa bra tendenser. Willock som sagt tycker jag spelar bra. Aubameyang gör vad han kan.
Ja, han är ju
han är en världsklass forward, varken mer eller mindre. Maitland-Niles var
svinbra.
Ja, jag tyvärr räknat ut honom. Han hade flera riktigt bra sekvenser både defensivt och offensivt. Och det är vad det är. Så men, och sen får man komma ihåg att inget av de här nyförvärven är integrerade överhuvudtaget än så länge.
Nej men jag tror fortfarande att United, Arsenal och Chelsea får slåss om 4, 5 och 6.
Ja.
Och
ja, men vem säger något annat? Vem säger något annat?
Ja, men det känns som det när man följer alla.
Inga Arsenal, alltså allt.
Jag har
allt
faktiskt på Sebs sida här. Jag har inte sett någonting som
för mycket positiva reaktioner efter det här.
Men du, jag vill
bara ta ner det. Sluta följ folk som är verklighetsfrånvända då.
Nej, men det finns inget Arsenal-fans som har något hopp om något annat förutom...
Jag följer ju bara Liverpool-fans, alla är verklighetsfrånvända.
Åh herre Jesus.
Ja. Nej, vi bryter här innan jag välter bordet.
Men vi ska slåss i alla fall sen.
Ja, det kan vi.
Jag lägger ut en videosekvens.
Alla våra patrons får se mig och Pontus slåss. Om ni är $5 på patrons kommer vi livesända bråket för er. Therese filmar, eller?
Ja, självklart.
Du har ju sett fler slagsmål i livet än vad jag på en sa.
Jag har nog varit med i fler slagsmål i livet än vad ni också har.
Det kan vara också Patreon-exklusivt. Therese berättar om sina topp 3 slagsmål i livet.
Mm, just det. Mm. Ja, det har faktiskt varit spännande slagsmål.
Ja, det har varit spännande att få berätta om.
Ja, hör av er på Twitter om ni vill se det. Det här var Kick & Rush. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.